Lite tankar om Sverige. Etikrapporten om Matt Gaetz släpptes trots allt. Och Zoot Suit-upploppen i Los Angeles 1943. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta avsnittet är inspelat lördagen den 28 december i mörkrets år 2024, inspelat i Skövde City. Jag måste säga att man blir trött av det här mörkret. Mer än vad jag trodde, men ska inte klaga. Däremot ska jag klaga på luftfuktigheten. Det är jobbigt med den här enorma luftfuktigheten hela tiden. Allting dryper. Men ja, det var inte oväntat, men i och med att jag bor i en öken där det är väldigt torrt så är hela min kropp är inte van vid luftfuktighet. Den lär väl vänja sig om jag skulle flytta till något fuktigt ställe och bo där ett tag. Men just nu när den inte är anpassad så är det lite extra jobbigt. Jag har också noterat här nu i Amerika. Kriget mot julen verkar ha avdanat. Det har ju varit en tradition i många år, framförallt i högermedia, att det pratas om hur det är. Krig mot julen, man får inte säga god jul, etc. etc. Sett väldigt lite sånt. Kan vara för att jag har upplevt lite mindre amerikanska medier i och med att jag är i Sverige nu. Men det känns lite grann som att de har lämnat det bakom sig. Och här i Sverige har jag också sett, det är också en tradition i Sverige att i december så blir det krönikor. Om du är krönikör och du inte har några idéer så kan du ju alltid prata om kommersialismen och hur hemskt det är med den. Men jag har sett väldigt lite sånt också. Sen smällare. Någon sköt smällare på julafton och nu i mellandagarna, slumpmässiga dagar, så skjuter folk fyrverkerier. Och jag vet inte riktigt, det är inte många men det är några stycken. Det vill jag inte minnas att jag har sett förut. Däremot har det blivit mer och mer vanligt i Amerika med smällare under julen och mellandagarna. Inte bara på nyårsafton som traditionellt. Men där är det lite mer av en latino-grej. Så jag vet inte vem i Sverige det är som skjuter fyrverkerier så här sporadiskt och spontant på dagarna, på kvällarna. Och föräldrarna. Mina föräldrar tittar på tv, bland annat på reklamkanaler, och det är fenomenalt vad mycket reklam. Jag vet, det här är djuplodande och överraskande rapportering, men jag reagerade på det. Det är minst lika mycket reklam på svenska reklamkanaler som det är på amerikanska reklamkanaler. Och en favorit från förr, Carglass Repair, Carglass Replace. Den sloganen hade jag inte hört på många år, men nu har jag hört den många gånger på svensk tv. Så har vi också haft det lite otippat här med långa driftstörningar på Tele2. Föräldrarna har Tele2, jag vet inte riktigt hur det fungerar, om man kan välja något annat fiberbolag eller om det sker genom samfälligheten eller hur det fungerar. Men det har alltid varit solitt. Stabilt när jag har varit här med internet. Men nu har vi haft flera dygnslånga driftstörningar. Vilket det verkar vara ganska lokaliserat till kvarteret här. Och det har ju fått mig att inse, påminnas om just hur mycket jag behöver internet. Jag menar i princip all min underhållning, mitt jobb och min hobby som det här, att göra podden. Jag måste ha en internetkoppling för att kunna göra något av det. Och det känns väldigt konstigt när den bara försvinner. Speciellt då sådana här dygnslånga. Det är en sak när det glitchar lite. Det får man ju räkna med långa, långa driftstörningar. Tele2 har också varit fullständigt värdelösa på att kommunicera. Och envisas med att nej, vi har ingen känd driftstörning i ditt område. Är du säker på det? är du verkligen säker på det? Och så har jag börjat vänja mig vid rondeller igen. Alltid en liten anpassning när jag kommer hit efter att vara borta i några år. Det är inget fel på rondeller. Faktum är att de är bra för trafikflödet. Jag applåderar dem. Men är du inte van vid att köra i dem? Och Skövde är en rondellstad par excellence. Vi har rondeller precis överallt. Och det tar några dagar faktiskt att vänja sig vid dem. Sen är det ingen större grej, men en sak att vänja sig vid. Men åter till Amerika. Där Luigi Mangione, vd-mördaren, nu fick en perp walk. Detta är ju en viktig del av det amerikanska rättssystemet, där den anklagade får vandra i handklovor med poliser runt sig. Och det är fantastiskt. Det verkar som om polisdepartementet i New York inte har en enda kompetent PR-person. För att hans perp walk såg ut som om de tar Magneto till sitt plastfängelse. Alla är svartklädda, utom Mangione som är i en orange fängelseoverall. Idén är ju uppenbarligen då med perp walk att du ska visa styrka. Men det här såg ut som en superhjälte. Vilket, ja, som sagt, ingen kompetent PR-personal. Och också, om du tittar på bilden från den här perp-walken, vem är med i bakgrunden? Jo, New Yorks borgmästare Eric Adams hade inget bättre för sig den dagen. Eric Adams, som alltså är under utredning för att ha mutats av Turkiet på det mest clownaktiga sätt du kan tänka dig. Men Eric Adams älskar kameror. Och också nu i efterföljden av mordet. Så guvernör, New Yorks guvernör Hochul. Hon bestämde sig för att det kanske vore en bra idé att ha en hotline. För VDs. Alltså för viktiga personer. Så att de ska inte behöva ringa till 911 om de känner sig hotade. De ska få en speciell hotline så att de ska kunna känna sig trygga. Vilket ju är sannoliken att ha fingret på pulsen i samhället. Men också denna Matt Gaetz. Etikrapporten om den före detta representanten från Florida släpptes. Det var alltså två moderata republikaner som ändrade sig. Vad som händer, just den här etikkommittén i parlamenthuset har 10 medlemmar. 5 per parti. Vilket är väldigt ovanligt. De flesta kommittéerna har medlemskap baserats på hur det gick i förra valet. Så hur många representanter partierna har. Så om det är republikansk majoritet så är det republikansk majoritet på kommittéerna och vice versa. Men just etikkommittén är alltså 5 per parti. Och de ville ju inte, först så tyckte de att de inte ville släppa den här rapporten. I och med att Gaetz har sagt upp sig, så han är inte representant längre, tycker de. Och då ingår inte han i deras uppdrag. Och det var ju antagligen därför som han sa upp sig också. Och det ska ju sägas här, just att Gaetz är en sån slemmig jävel. Och kom ihåg, han nominerades till justitieminister av Trump. Trump ville alltså att han skulle vara den högsta i det amerikanska rättssystemet. Vilket ju också visar, som jag pratat om i tidigare avsnitt, det här med att vad spelar han för tolvdimensionellt schack? Det finns ingen plan. Det finns bara kaos. Gaetz är en lojalist. Gaetz kommer att göra vad Trump vill. Så varför inte nominera honom? Men han sade alltså upp sig från representanthuset för att hindra den här rapporten från att släppas, tror vi. Och egentligen i den här rapporten, som sagt, jag undrar, de här två moderata republikanerna, vad som fick dem att ändra sig, för det har ju självklart varit mycket mycket kohandel som har pågått i på Kapitolium Men inget nytt egentligen. Men nu är det alltså i svart på vitt. Detta är vad den officiella etikkommittén har funnit. Och enligt den här rapporten så betalade han många unga kvinnor för sex, inklusive en 17-åring, flera gånger. Och age of consent är 18, så att hon var minderårig. Detta är rent tekniskt, så är detta statutory rape, vilket är olagligt om man kan åka i fängelse för. Han har enligt rapporten betalat $90,000 för sex genom åren som han har suttit i representanthuset. Han har också köpt och använt kokain, ecstasy och cannabis. Medan han satt i representanthuset köpte till och med droger från kontoret i Kapitolium. Han har också tagit emot gåvor som var större än vad som är tillåtet. En smaskig resa till Bahamas köpte någon åt honom, där han självklart hade sex med en massa kvinnor, självklart. Han försökte också förhindra utredningen, och det är schaskiga detaljer, inklusive då att en helg så tyckte han att han hade cashflow-problem. Så om kanske de prostituerade kunde ge honom lite billigare den helgen på grund av hans cashflow-problem. Grejen är att Gads kommer från en rik familj, så det är lite okänt hur han hade lyckats få problem med att ha råd med sina prostituerade den helgen. Men vad gjorde han då, självklart, när det kom fram att den här rapporten skulle släppas trots allt? Självklart, lagsökning stämde för att förhindra släppandet. Det gick inget bra. Och hans försvar nu, som han twittrar om, för han twittrar ju rakt igenom det, det finns ingen skam. Hans försvar är att det är ju inte olagligt att ge pengar till någon som man har sex med. Ju. Så det... Men det intressanta, tycker jag, med det här är att den här rapporten verkligen släpptes. De här två moderata republikanerna bestämde sig för att släppa den. För att Trump och hela republikanska ledarskapet jobbade hårt på att förhindra det. Den här skulle hållas inlåst. Ingen skulle få se den. Och alltså att Trump nominerade den här mannen till justitieminister. Och en av dem som har pressat hårt för att den här inte skulle släppas är ju då talmannen i representanthuset, Mike Johnson, som är en evangelisk fanatiker. Kryddigare vänstertyckare har börjat kalla honom för talman Moses. I och med att, som sagt, han är väldigt, väldigt religiös. Som exempel, han har porrkontrollprogram på sin och sonens telefoner. Någon form av spyware som ska meddela varandra om någon av dem tittar på något pornografiskt på sina telefoner. Är det bra att talmannen i representanthuset har spyware på sin telefon? Vem vet hur säker? För att den här ser ju allt som han tittar på internet. Hur säkert är den informationen lagrad i den här, hos det här mjukvaruföretaget som erbjuder den här servicen? Johnson ställde sig alltså helhjärtat bakom en anklagad knarkare och sexköpare. Vilket är, och det säger ju väldigt mycket om vart det republikanska partiet är detta dagar. Alltså allt detta politiska kapital som de brände för en sån slemmig typ. Och förutom det rent moraliska med en människa som följer Jesu lära, har stött den här. Inte bara en människa, många av dem är ju väldigt, väldigt högljutt kristna. Och det jag inte kan förstå rent politiskt här är ju distriktet som envisas med att välja in Gads varje val. För representanterna blir omvalda vartannat år. Det är ett säkert republikanskt distrikt. De kan hitta vem som helst som är republikan och ställa upp i det valet. Den personen kommer att vinna. Så ersättaren kommer att vara republikan. Det är ingen risk att de kommer att förlora den positionen. Så varför? Varför bränna allt detta politiska kapital och vara uppenbara, otroliga hycklare? Varför? Jag förstår inte de här människorna. Det är jobbigt att inse att jag kan inte förstå hur de tänker. Men till dåtiden. Zoot Suit Riot. Kommer du ihåg i slutet på 90-talet? En kort minut i slutet på 90-talet så var det swing revival. Alla skulle dansa till swingmusik. Det var swingmusik överallt. En liten tid och sen bara försvann det. Vaknade en morgon, ingen mer swingmusik. Och jag förstår fortfarande inte vad som hände där heller egentligen. Jag har ingenting emot swingmusik, men ett märkligt fenomen. Ett av de stora banden i förgrunden för den här swing revival var ett band vid namn Cherry Poppin' Daddies. Vilket är ett fenomenalt problematiskt bandnamn. Och sen är det också lite problematiskt att göra en upptempo glad danslåt om Zoot Suit Riots. För att det var så deras låt, deras största hit hette Zoot Suit Riot. Men jag är ganska övertygad om att den här låten handlade inte om de historiska händelserna. De tyckte väl antagligen att det lät ball. Om du vill höra låten, en länk till videon på YouTube i avsnittsinformationen. Avsnittsinformationen som vanligt på amerikapodden.com/avsnitt/213. Zoot Suit Riots hände över 5 dagar i Los Angeles 1943. Och det här var ju ett Los Angeles med enorm växtverk. Staden hade vuxit enormt mycket under slutet av 30-talet. Och många sociala problem. Och det finns, om du vill ha någonting att läsa i mellandagarna, så jag har rekommenderat den tidigare, men jag vet ju aldrig hur många nya lyssnare som har tillkommit. Så jag vill inte trötta ut de som har lyssnat länge eller som har gått igenom bakkatalogen, som en del gör. Tack väldigt mycket om du är en av dem. Uppskattar alla lyssnare. Men James Ellroy, författaren James Ellroy, hans magnum opus är vad som kallas för LA Quartet. 4 böcker om Los Angeles på 40-talet och 50-talet. Och den här serien är ett mästerverk. Först i serien är romanen The Black Dahlia, som handlar om ett av de mest ökända och bestialiska morden i landets historia. Och ger ett fantastiskt insyn. De är bläcksvarta, de här böckerna. Det är noir skruvat upp till 11. Mest fascinerande för mig är Ellroys prosa. Där i The Black Dahlia skriver han i klassisk sån här noir, tuff stil. Under resan i de här romanerna så går hans prosa från korthuggen och intensiv i Black Dahlia till rent telegramstil i White Jazz, den sista i den här kvartett. Så Ellroy, otrolig stilist och fångar verkligen stämningen i Los Angeles under den här tiden. Det var inte mycket glitz och glamour, kan man säga. Åtminstone inte den delen av samhället som han skildrar. Så under den stora depressionen på 30-talet så hade många flyttat, eller man kanske till och med kan använda ordet flytt, till Kalifornien, speciellt då Los Angeles. Bland de fattiga vita från Texas och Oklahoma framförallt. Och romanen Vredens druvor handlar ju om hur roligt de hade det. Och också inflyttare till Los Angeles var mexikaner. Många mexikaner, både vita och mexikaner, kom dit för att söka arbete. Det var ju brinnande krig, andra världskriget, efter Pearl Harbor. Så det fanns många jobb i krigsindustrin, både i Los Angeles och San Diego. Massa flottbaser, mycket tung industri för att bygga upp Stilla havsflottan. Och Stilla havsflottan hade ju, det var en otrolig mängd fartyg. Det var därför japanerna gjorde det här desperata draget att försöka bomba ut hela Stilla havsflottan när den låg till hamn i Pearl Harbor, för att det skulle fördröja hur lång tid det skulle ta för Amerika att bygga upp en ny Stilla havsflotta. Men de hade inte riktigt räknat med exakt hur mycket Amerika kunde producera. Fanns även också självklart på de här flottbaserna, så var det ju sjömän, och marinkåren var också förlagda där. Och de flesta av sjömännen var vita från resten av Amerika. Så de var inte lokalinvånare, de flesta av dem, i Los Angeles, utan de var också från någon annanstans. Men vi börjar med, vad är en zoot suit? Det är svårt att säga. Försök säga det snabbt några gånger. Zoot suit. Från Wikipedia. En zoot suit är en kostym för män med byxor med hög midja, vida ben, snäva manschetter och en lång rock med breda slag och breda vadderade axlar. Den är mest känd för sin användning som en kulturell symbol bland subkulturerna Hepcat och Pachuco. Den hade sitt ursprung bland afroamerikaner och blev senare populär bland mexikanska, filippinska, italienska och japanska amerikaner på 1940-talet, slut Wikipedia. Och det tillhörde ju då att man skulle ha stora runda hattar, gärna med fjädrar, en löjligt lång nyckelkedja. Det var alltså vansinnigt 40-tal. De flesta säger att zoot suit började med svarta hipsters i Harlem i New York. Så kallade det alltså då hipcats, kallades den subkulturen. En del säger också att det började i El Paso i Texas. Men de flesta säger Harlem. Möjligt att det fanns i zeitgeisten på den tiden. Och det här modet spred sig alltså. Framförallt till unga arbetarklass mexikaner. Den mexikanska subkulturen kallades för Pachuco. Pachuca för kvinnor. Många arbetarklass unga mexikanska kvinnor gick in i den här subkulturen och var Pachuca. Det var alltså att de bar kjolar istället för de här pösiga byxorna, men stora kavajer. Och kavajer på kvinnor på 40-talet var uppseendeväckande. Pachucas hade också stort hår och tung makeup. Och de gick med i de manliga gängen. De startade även egna kvinnliga gäng. Och det här gick ju väldigt emot hur kvinnor skulle vara och uppföra sig enligt medelklass latinokultur, som är väldigt stor på traditionella könsroller. Och vi har fortfarande resterna av Pachuco-kulturen. Den blev sen Cholo-kulturen som fortfarande finns. Det är de här lowriders, mexikanska gängmedlemmar. En väldigt aggressiv maskulinitet. Men ordet Cholo tydligen började användas av spanska conquistadores på 1600-talet. Och det betyder ungefär byracka. Conquistadores var ju lite problematiska. Men den här subkulturen, eller subkulturerna, Pachuco och Cholo, blev en del av Chicano-rörelsen. För att mexikanska amerikaner var förtryckta. Deras kultur ansågs undermålig av de vita. Och Chicano-rörelsen handlade om att ge dem stolthet i sin kultur och sin historia. Och självklart hade de en egen slang. Det är ju inte en riktig subkultur om du inte har egen slang. Den här slangen kallades Calo. Wikipedia igen. Kahlo har utvecklats under varje årtionde sedan 1940- och 50-talet, genomgick en stor förändring under Chicano-rörelsen på 60-talet, när Chicanos började komma in på amerikanska universitet och upptäckte counterculture och psykedelia. Den här Chicano-spanskan, som den också har kallats, har framställts som fattig spanska i samhället. Vilket har gjort att Chicanos inte har känt sig bekväma med att använda den i formella sammanhang. Så det är en sån här, man pratar med dem som är som en själv. Kahlo var väldigt vanligt bland unga Chicanomän, speciellt då i informella sammanhang. Men när den dök upp i popkulturen så fick den en bredare allmänhet att börja använda det. Och Kahlo, ord och uttryck, blev kulturella symboler för Chicano-rörelsen under 60- och 70-talen, då de användes flitigt i litteratur och poesi. Fick också en stor spridning när karaktären Cheech, spelad av Cheech Marin, använde Kahlo i Cheech och Chong-filmerna på 1970-talet. Som om du har missat dem, det var verkligen någon form av tidsdokument. Handlade mest om att Cheech och Chong rökte enorma mängder cannabis. Det var hela humorn, var att de var stenhöga. Och Kahlo använder sig mycket av kodväxling, alltså en flytande växling mellan två eller flera språk, ett och samma samtal eller utbyte. Han använder också rim, och en typ av rimslang som liknar Cockney-rimslang. Och det är synd, slut på Wikipedia, det är synd att jag inte kan spanska så jag kan uppleva Kahlo. Åter till Los Angeles 1941, där ransonering har införts efter att Amerika går med i andra världskriget. Inklusive självklart tygransonering. Tyg behövdes ju till uniformer. Så zoot suits var förbjudna. Men skräddare fortsatte tillverka dem under bordet. Och självklart, de som redan ägde sina kostymer fortsatte bära dem. Så 1942, stämningen i Los Angeles är hetsk. Mycket, mycket rasmotsättningar. En man vid namn José Diaz mördas vid en reservoar som kallas Sleepy Lagoon. Diaz hade varit på en fest och när han lämnade den hade han konfronterats av gängmedlemmar. Downey Boys kallades gänget. De här medlemmarna var mexikan-amerikaner och Los Angeles-polisen grep 17 gängmedlemmar. LAPD gick ut stenhårt. Det fanns inga bevis för att de här var de som hade begått överfallet som tog livet av stackars Diaz. Och det fanns inga bevis, men de ställdes inför rättegång ändå och 9 av dem dömdes till fängelsestraff. Men deras domar upphävdes efter att den överklagades 1944. För hela rättegången var ett helt uppenbart justitiemord. Och många i allmänheten tyckte att de här häktningarna och rättegången var bevis för att unga mexikaner var sludder som begick mord och allmänna våldsamheter. Och pressen och polisen gick ut hårt med propaganda om det. Och vad måste du göra om du ska uppvigla till hets om raser? Du måste alltid tydligen ha rapporter om sexuella övergrepp mot vita kvinnor som begåtts av dessa pachucos. Därför att du måste alltid ha hot mot, just citattecken med fingrarna, våra kvinnor. Sen den 3 juni 1943 så tog 11 sjömän en buss till Main Street i downtown Los Angeles. Där de mötte en grupp pachucos och slagsmål uppstod. Båda sidorna sa att den andra sidan hade startat slagsmålet. Och LAPD, Los Angeles Police Department, gick ut hårt. Inklusive poliser som inte var i tjänst. De var alltså, gjorde detta på sin egen tid och kallade sig själva för hämndpatrullen. Nästa dag, åkte 200 sjömän i en konvoj av 20 taxibilar beväpnade med klubbor. De åkte till East LA, vilket hade den största koncentrationen av mexikaner. Och sjömännen hittade självklart snabbt ett gäng män som bar zoot suits. De misshandlade männen, slet av deras kläder och brände deras kostymer på gatan. Och under de närmaste dagarna så anslöt sig tusentals militärer och vanliga invånare till attackerna. Marscherade sida vid sida längs gatorna, gick in på barer och biografer och överföll alla unga mexikanska amerikanska män som de stötte på. Detta är från Wikipedia. I ett fall släpade sjömännen upp två zoot suiters på scenen när en film visades. Klädde av dem inför publiken och urinerade sen på deras kostymer. Även om polisen följde med upploppsmakarna så hade de order om att inte arrestera någon av dem. Och några av poliserna deltog i upploppen. Efter flera dagar hade mer än 150 personer skadats och polisen hade gripit mer än 500 mexikaner på anklagelser om allt från upplopp till lösdriveri. Journalisten Kerry McWilliams som bevittnade attackerna skrev, citat, en mobb på flera tusen soldater, sjömän och civila marscherade genom gatorna i centrala Los Angeles och började misshandla varenda zoot suiter de kunde hitta. Mobben trängde sig in på biografer, beordrade ledningen att tända belysningen och sprang sen upp och ner i gångarna och släpade mexikaner ur sina säten. Spårvagnar stoppades och mexikaner och vissa filippinare och svarta rycktes upp ur sina säten, knuffades ut på gatorna och misshandlades med en sadistisk frenesi. Den lokala pressen hyllade attackerna och beskrev dem som att de hade en renande effekt för att befria Los Angeles från missdådare och huliganer, slut Wikipedia. Liknande upplopp i lite mindre skala hände också i Philadelphia, Chicago, El Paso och Detroit. Efter några dagar så ingrep flottan och marinkåren och vägrade permission till personalen. All militär förbjöds att resa in till Los Angeles. De var tvungna att hålla sig till barackerna. Detta stoppade upploppen och överfallen. Men efterdyningarna av det här. Ekonomin i södra Kalifornien beror på mexikansk arbetskraft. Framförallt jordbruket. Det är fortfarande mexikansk arbetskraft som gör att Amerika har mat på sina bord. Och den mexikanska ambassaden la in en formell protest till utrikesdepartementet. Så nu måste vi göra något. Kaliforniens guvernör tillsatte en kommitté som skulle utreda vad som har hänt. Den här kommittén leddes av Los Angeles biskop Joseph McGuckin. McGuckin. Så att den kallades då för McGuckin-kommittén. Deras rapport släpptes 1943 och den fastslog att rasism var grundorsaken till oroligheterna. Polismyndigheterna ålades att utbilda poliser i att behandla alla medborgare likvärdigt. Vilket gick toppen. Sen hade Los Angeles aldrig mer problem med att deras poliser behandlade minoriteter dåligt, som vi vet. Los Angeles borgmästare däremot, en man vid namn Fletcher Bowron, han tyckte att det här var fullständigt fel. Det hade ingenting med rasism att göra. Problemet var de mexikanska ungdomsgängen. Den 16 juni 1943, en vecka efter upploppen, så kommenterade presidenthustrun Eleanor Roosevelt upploppen i sin tidningskolumn. Intressant, jag visste inte att hon hade en veckotidningskolumn. Men det var ganska smart antagligen att göra. I den så skrev hon, citat, frågan går djupare än bara kostymer. Det är en rasistisk protest. Jag har länge varit orolig för den mexikanska rassituationen. Det är ett problem med rötter långt tillbaka i tiden. Och vi möter inte alltid dessa problem som vi borde, slut citat. Los Angeles Times publicerade dagen därpå en mycket upprörd ledare där Roosevelt anklagades för att ha kommunistiska böjelser och för att underblåsa rasmotsättningar. Sen den 9 juni 2023, alltså ungefär 80 år efter attackerna, så fördömde Los Angeles kommunfullmäktige offentligt Zoot Suit-upploppen och bad om ursäkt för sin roll i att bidra till dem. Tack så himla mycket för att du lyssnar och tack speciellt som alltid till de tappra på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Ni är otroligt uppskattade. Om du vill ge podden lite moraliskt stöd så gör det mig väldigt, väldigt glad. Podden finns också på Facebook. Facebook.com/Amerikapodden. Krama varandra i trafiken. Namaste.